Ja, du lyssnar till Radio Mullsjö 95,6 MHz. Det är Pingstmullsjön Nyhem som sänder och nu kommer programmet Efter åtta som idag gästas av Kalle Nyholm. Jag lämnar över till Kalle. Varsågod, Kalle.
Vad tänker du är en människa och vilka upplevelser och erfarenheter gör oss mänskliga? Jag heter alltså Kalle Nyholm och jag arbetar som barnläkare. I kvällens program vill jag dela funderingar och möten med er från min vardag. Att arbeta med barn innebär många storartade ögonblick. På BB undersöker vi alla nyfödda som rutin. Det kan aldrig bli rutin. Att hålla ett nyfött barn i mina händer ger mig alltid en hisnande känsla. När barnet vid den åldern är vaket, är det mer vaket än det någonsin kommer bli. Man känner det i hela rummet. Med sinnena vidöppna mot en ny värld. Det samspelar direkt. Svara på rörelser, ljud, värme, händers beröring, rösters karaktär och ansiktens minspel. Ju öppnare man är själv, desto mer anar man vad barnets sinnen tar in. Jag står invid något obegripbart. En ny människa. Formad, men inte färdig. Och bredvid förväntansfulla föräldrar. Och är man riktigt uppmärksam kan man märka att tillfällets helighet fått deras fötter att lyfta, om än bara en aning, från golvet. Det var Lalle som sjöng sin låt Vårens första dag. Någon har sagt att det som skiljer människan från djuren är språket. Jag kan inte ha någon synpunkt på det. Jag vet alldeles för lite om hur djur kommunicerar. Men historier om hur elefanter i månader och år kan vandra tillbaka till döda flockmedlemmar och röra vid skeletten med snaben gör mig ödmjuk. Jag anar att skiljelinjen i frågan om djur respektive människors känslor och förmåga till kommunikation inte är enkel. Jag får nog lämna det. Språket fyller i alla fall en oerhört stor funktion för vår utveckling. I språket speglar vi varandra, reagerar på varandras liv. I det tidiga jollerspråket från ett spädbarn kan det vara ganska enkelt att höra känslor reflekteras. Visst har du hört hur tonfallet följer med när du pratar med 3 månaders barn? På BVC, Barnavårdscentralens 1,5-årskontroll, bedömer vi språkutvecklingen hos barnen. Bland annat genom att höra om de kan uttrycka 8-10 ord. Räcker om föräldrarna kan förstå dem. Jag minns särskilt mötet med barnet som hade en helt döv mamma. Det första språket därför var tecken. Barnet kunde själv uttrycka mellan 70-80 ord vid den åldern. Det är fascinerande. Det är också hisnande att möta de flerspråkiga barnen. Hur snabbt många barn kan hantera både 2 och 3 språk. Vi utvecklas i resonans med vår omgivning. Att inse att barnets språkutveckling är en del av dess egen medfödda förmåga till språkinlärning och omgivningens kommunikation, där båda delarna är så viktiga. För 15 år sedan ungefär skrev Ingmar Gens, som då var jämställdhetsombudsman i Gävleborg, en studie från två förskolor i kommunen. Den har många spännande delar, men vad gäller språket så intresserar han sig över orsaker till pojkar och flickors olika språkutveckling. Han ställde upp en kamera i hallen på förskolorna och berättade för personalen att han skulle titta på om de där hanterar pojkar och flickor annorlunda. Man kan tänka sig att många pedagoger i den situationen skulle göra allt för att behandla alla barn helt lika. Sen tittar de på filmen tillsammans och räknar hur många ord personalen använt till pojkar respektive flickor. Och då visar det sig att flickorna blev bemötta med 3 gånger så många ord som pojkarna. Till dem sa man, kom och sätt dig här lilla vän, ska jag hjälpa dig. Men pojkarna, de fick betydligt mer kortfattade meningar. Sitt, tyst, vänta. Och sen, när det blir bråk mellan pojkarna, då kommer våra vuxna kommentarer. Slåss inte, ni måste prata med varandra istället. Kan vi vara en del av den här utvecklingen? Hur möter vi våra barn? Gällde den här iakttagelsen bara förskollärarna i Gävleborg? Eller gäller den mig och dig? Förskolechefen i den norditalienska staden Reggio Emilia, han utvecklade under efterkrigstiden en pedagogik där han ville vaccinera kommande generationer av barn från den fascistiska massrörelsen som var en del av andra världskriget. Han ville få barnen att tänka och reflektera själva. Det var han som myntade uttrycket ett barn har 100 språk men berövas 99. Hur öppna är vi för att lyssna till barnets flerspråkighet? Hur tar vi tillvara deras möjligheter utan att förvänta oss att de blir våra kopior? Det var Cornelis Vreeswijk ni kände igen som sjöng Turistens klagan. Ett av de allra sämsta uttrycken jag vet för att beskriva en människas utveckling, det är trots åldern. Själva ordet förutsätter att barnet har fel när man egentligen vill beskriva en frustration. Efter att under en ganska lång tid glatt sin omgivning med att imitera sina föräldrars beteende så började lilla barnet bli allt mer medvetet om sin fria vilja, sina oanade möjligheter. Hon börjar forma sina egna beslut utifrån sitt eget förstånd. Och det måste vi uppmuntra. Fascineras över allt denna lilla människa kan själv. Vi måste hjälpa barnet fatta beslut som hon är stor nog att ta. Vad vill du sitta och äta frukost? Vilka strumpor ska du ha på dig? De röda eller blå? Men istället fortsätter vi många gånger med vårt invanda vuxenspråkbruk. Ska vi gå till dagis nu? Ska vi äta mat? Och barnets många gånger närmast reflexmässiga nej, för att visa sin självständighet, det måste kränkas. Bara för att vi ställer fel frågor och ger barnet ansvar för frågor hon inte kan hantera. Vi beskriver ett trots mot det självklara, mot det invanda. Men när vi lär oss att låta barnet fatta de små besluten och respektera dem, då kan den lilla människan leda sina föräldrar in på nya oupptäckta vägar. För den som vågar följa med. Melissa Horn sjöng sin låt Hur ska det gå? Det är spännande att söka sig tillbaka bland sina minnen och fundera över vilka ristningar som sitter kvar sedan vår barndom. Ibland säger man att minnet är kopplat till språket. Att våra tidigaste minnen är från den tid då vi började tala. Ofta är det någon särskild känsloupplevelse kopplad till våra minnen, som rädsla, ledsenhet, ilska eller glädje. Ett av mina allra tidigaste minnen är när gamle kungen, Gustav den VI, kom till Söderköping där vi bodde. Vi stod på torget tillsammans med en mängd människor. Alla hade heliumballonger i händerna, gula och blå. Och som en hyllning till kungen skulle vi släppa våra ballonger. Jag var så arg när min ballong steg upp mot himlen tillsammans med alla de andra. Kungen har jag glömt. Jag läser på Wikipedia att han dog 1973. Det året var jag 4. Och jag vet inte om jag var 2, 3 eller 4 år den där dagen på torget. Jag minns också min morfar. Han bodde hemma hos oss någon period innan han dog. Och när han dog var jag 2,5. Jag minns så väl hur ledsen min mamma var då. Om du letar dig tillbaka bland dina tidigaste minnen så hamnar du kanske där vid 2, 3 års ålder. Bara det är ganska mäktigt. Ja, jag läste en studie som någon gjort där man lät en grupp mammor amma sina spädbarn i en tropiskt varm miljö med fågelsång och vågskvalp. Sen en tid senare tog man in barnen igen i samma miljö tillsammans med en grupp barn som aldrig varit där. Det visade sig att barnen som varit där innan fick lugnare puls och andning, medan de andra inte påverkades alls. De mindes alltså. Det tycker jag är häftigt. En 4-åring kan ofta minnas och berätta saker som har hänt 2 år tidigare. Däremot ett skolbarn minns inte så mycket mer från sin tidigaste barndom än vad vi vuxna gör. Så det verkar alltså som språket som formar våra tidigaste minnen samtidigt gör våra språklösa minnen från tiden innan onåbara. Lars Winnerbäck sjunger om ungdomens minnen i Hjärtedams sista sång. Ibland kan man känna att livet står still och dagen kan tyckas rätt enahanda. Så kan det vara för oss alla ibland, men nu tänkte jag att jag skulle ge dig ett tips som motverkar de grå tankarna som kan komma smygande. Jag tror du känner någon 6-åring. Ring och be att hon kommer över. För hos en 6-åring vilar sällan några ledsamheter särskilt länge. Visst är det en härlig tid. Hur oerhört full av liv är inte en människa då? Hela kroppen rör sig. Det är inte ovanligt att de trillar av stolen de sitter på. Hjärnan associerar fritt. Det finns inget som begränsar fantasin. Och berättelsen är oöverträffade. Jag skulle önska att vi fick bära med oss lite av 6-åringens entusiasm och förväntan ut i livet. Så om du får en sån här grå och trist dag, bjud hem några små kompisar och ordna saftkalas. De står där på tröskeln till skolans värld, på väg ut från tryggheten där allt är möjligt och pappa är starkast. Bo Kaspers orkester speglar förälderns vemodiga glädje i att se sitt barn ta steget ut i livet i låten Innan klockan slagit 12, som han skrev till sin flicka då hon var 6 år. Bo Kaspers orkester. En del barn som föds har inte kraften som behövs för att klara ett normalt liv. Medfödda handikapp eller sjukdomar kommer emellan. Att följa en familj med ett barn som är på väg att dö är en av de svåraste uppgifterna om man arbetar i vården. Att då göra allt för att det barnet ska ha det så bra som möjligt kan samtidigt innebära flera beslut där man väljer att inte påbörja olika insatser. Svårigheten ligger många gånger i att välja att avstå. Inte som den klassiska sjukvården så gör allt för att rädda. För att barnet ska känna största möjliga trygghet så måste föräldrarna känna trygghet. Att som vårdpersonal lyssna, våga vara närvarande i det svåra. Att inte komma med färdiga svar är ofta en början. Varje gång får jag en lite ökad insikt i hur lite jag vet och hur lite jag kan. Och dessa föräldrar och barn lär mig allt. En svårt handikappad flicka med knappt 2 kilos födelsevikt låg hela sitt liv naken mot sina föräldrars hud. Där hjärtslagen värmde det lilla barnet direkt. Inte med samma tekniska effektivitet som en kuvös, men med så mycket bättre värme. Hon andades stilla några korta timmar sin enda natt. Och så var hon borta. Jag mötte hennes blick och det är en av de blickar som kommer dröja sig kvar i min länge. Lalle sjunger Sam Dai Yang. När jag var i tonåren hade jag en dröm att förändra världen. När jag var 19 reste jag och en klasskompis till Indien ett halvår för att arbeta i Moder Teresas organisation. Det var en jättespännande resa med många inspirerande möten och jag blev ganska säker på att jag ville läsa medicin för att en dag kunna resa tillbaka. Jag har ännu inte kommit iväg. Vardagen har kommit emellan och nu tror jag inte lika mycket på min förmåga att förändra världen längre. Däremot har ju världen väldigt påtagligt kommit hit. Människor från olika delar av världen bor nu här och fört med sig sina livsberättelser. Det är många gånger väldigt spännande att få ett helt annorlunda perspektiv på barns uppväxt och vardagsliv. Ibland kan samtal ta de mest oväntade vändningar. I entrén till mottagningen där jag jobbar finns en liten vårutsmyckning med kvistar och några småfåglar. Bland annat en sädesärla. Innan ett besök skulle börja stod Susanne, en av våra sjuksköterskor där, och småpratade med en kvinna från Östafrika. Susanne är fågelintresserad, så det var naturligt att samtalet gled in på småfåglarna. Känner du igen dem, frågar hon. Ja, svarar kvinnan. De har vi hemma också. De är jättefina. Vi har dem på bröllop. Man kan blanda dem med kyckling eller rulla in i smördeg och steka. Jättegoda. Det är nya perspektiv. Våren är här. Fåglarna har kommit. Där hörde ni Håkan Hellström i Ted Gärdestads låt Äntligen på väg. Ibland möter jag livsberättelser som ger mig hisnande perspektiv. Där jag inte är i närheten att ana vad människor varit med om. Men där deras historia är vardag i en annan del av världen. Nu under vintersäsongen har vi vårdat många barn på barnkliniken med magsjuka. De kan vara ganska trötta när de läggs in, men efter en natts uppvätskning mår de många gånger så bra att de redan kan gå hem. Så var det också med den lilla ettåringen från Somalia. Men mamman ville inte gå hem, förstod jag. Hennes svenska var lite bristfällig, så vi väntade in tolken senare på förmiddagen. Mamman hade två barn, men berättade att hon förlorat ett barn tidigare. Det började just så här, sa hon. Men hon blev bara tröttare och sen dog hon. Hon var lika gammal. Att en halv miljon barn dör årligen i rotavirus orsakad diarré, det är en ofattbart stor siffra. Den glider förbi och försvinner som statistik. Men att ett barn som du och jag möter har erfarenhet att små syskon dött hemma, det är en verklighet som fastnar i hjärtat. Jag kommer heller aldrig glömma tonåringen från samma krigshärjade land som alltid hade så ont i sin mage. Jag följde honom ganska länge. Mina prover, röntgen och utredningar visade ingenting. Han blev aldrig särskilt mycket bättre. Jag fick veta att han själv klättrat ut genom ett fönster på baksidan när han såg sin bror skjutas i magen. Hur skulle jag kunna hjälpa? Hur kan sådana skador läkas? En oerhört sorgsen mamma från Centralafrika berättade om dagen när kriget kom. Hur de väpnade styrkorna som ansvarade för folkmordet kom mellan deras hem och skolan hennes flicka just börjat i. Hur de fick lämna allt och fly. Hur hon varje dag tänker på att hon måste åka tillbaka och leta efter henne, men ännu inte vågat. Hon förlorade sin familj och gifte sig så småningom med en man med liknande erfarenhet. Han berättade för mig hur de sov i buskage på dagarna och sprang på nätterna. De försökte alltid springa med någon äldre. Så när de blev upptäckta av någon mobb ökade de unga farten och klarade sig. Han drar upp byxorna och på vaderna bar han för alltid ärren efter machetehuggen. Hur kan man egentligen orka gå vidare? Diana Krall sjunger nu Nat King Cole's låt Boulevard of Broken Dreams. Jag har funderat mycket över hur det kommer sig att vissa människor klarar sig ganska bra i livet, trots att de växte upp under ganska tuffa förhållanden. Vad skiljer egentligen människorna som orkar gå vidare och klarar sig till synes bra trots ofattbara upplevelser från de människor som går i kras? Den judiske läkaren Aaron Antonovsky intresserar sig för det här och han intervjuar många kvinnor som utstått ofattbar fysisk och psykisk tortyr i nazisternas koncentrationsläger. Han studerar sen hur kvinnorna upplevde sin egen hälsa som äldre. Hur kunde så många uppleva sig ha en god hälsa med tanke på vad de varit med om? Han såg att de som klarat motgångarna bäst var de som hade vissa skyddande faktorer. Han utvecklade hälsobegreppet och förknippas med orden känsla av sammanhang. Vi är beroende av att vardagen är begriplig, hanterbar och dessutom meningsfull. Han visade hur skyddande faktorer kan motverka effekten av livskatastrofer. Det kanske förklarar hur så kallade maskrosbarn kan växa upp i de mest utsatta miljöer men ändå klara sig bra. Någon har beskrivit att en av de starkaste skyddande faktorerna för barn som växer upp utan en familj som fungerar som stöd, det är om det finns andra vuxna som lyssnar. Att det måste finnas en Alfred, som Astrid Lindgren skrev. Någon som kan säga till barnet, du och jag Emil, nu går vi och fiskar. Och till alla er som går med öppna ögon, ni som ser barnen runt er, lyssnar till deras berättelser och ger dem någon mer att lita på. Ni som delar er tid och som har förstått hur mycket det betyder för barnen. Till er sjunger Mumford & Sons en mellanmänsklig trosbekännelse. When I've hit the ground, neither lost nor found. If you believe in me, I'll still believe. Om du tror på mig, så kommer jag fortfarande att tro. Holland Road med Mumford & Sons. Då vill jag, Kalle Nyholm, tacka er som varit med mig ikväll och lyssnat. Att ni fått dela mina tankar. Som avslutning så vill jag ge er En stjärna som är din med Joakim Tåström. Tack för att ni har lyssnat.